Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League podd hälsar er välkomna denna tisdag eftermiddag då vi har samlats i alla fall digitalt för att prata om fotboll som inte har spelats ens i den världen. Även att det spelades någon slags digital fotbollsturnering tror jag i veckan som jag bara passerat för mig på sociala medier, men den ska vi inte prata om. Frida, välkommen till det här sammanhanget, likaså Kalle Karlsson. Mår ni bra i karantänen?
Ja, eller just idag så regnar det faktiskt för första gången på flera veckor. Så att, jag vet inte, jag känner mig lite som vädret idag. Lite grå.
Det är samma sak i Stockholm kan jag säga. Det har varit väldigt torrt, men idag vräker gör det verkligen inte. Men det har regnat hela dagen i alla fall. Västerås regnade väl aldrig, Kalle?
Man skulle kunna tro det, men det har det faktiskt gjort idag också. Det var nästan snöblandat här i morse. Det låg faktiskt lite vitt på marken till och med. Så att, nej, det var ju lite deppigt alltså, i morse när man ändå känt att värmen har varit på väg. Och sen så var det förbytt till en ny liksom, januari-träningsmiljö. Det var ju sådär, men så är det.
Vi har, alltså temat för det här avsnittet skulle ju vara svenskar i Premier League. Vi får se hur vi tar oss an. Det är ganska många ändå, och ganska många som kanske inte är så intressant att prata om. Vi får se lite hur vi begränsar oss, men begränsa oss kommer vi få göra. Jag vet att du, Kalle, kommer sätta ihop en lista över de bästa svenskarna i Premier League. Du kommer såklart inte ta med alla heller, men de bästa kommer du ta med. Så att vi får puffa lite för den då. Och sen får vi försöka göra vår egen version. Jag tror att vi kommer avgränsa det till spelare på 2010-talet faktiskt. För att vi ska kunna ge det lite bättre, lite mer värde här och nu. Ha lite bättre koll, kunna tillföra någonting till diskussionen helt enkelt. Men före vi kommer dit så ska vi ta en liten nyhetsrunda. Transferfönstret som normalt sett öppnar 1 juli. Är det ett bekräftat framflyttat, Frida, eller är det bara ett förslag att det flyttas fram till augusti? Eller är det bekräftat?
Det ser ut som att, alltså det är ju ingenting som är bekräftat, men det ser ut som att det kommer att öppna i slutet av augusti istället. Och sen har det ju varit tal om att, alltså nu stod det idag att klubbarna kommer säkerligen göra de mesta av sina affärer i september. Men det har kommit uppgifter också om att transferfönstret kommer att vara öppet hela hösten. Så att det är inte riktigt klart. Men vi kan väl i alla fall konstatera att det kommer att flyttas fram. Så mycket kan man slå fast.
Ja, det vore ju konstigt annars om man säger så. Med tanke på omständigheterna. Däremot så har vi sett att det börjar ändå öppna upp sig. Det börjar ändå närma sig på något sätt. Arsenal öppnar sin träningsanläggning. Det är inte så att det är dags för något tvåmålsspel framför kamerorna i London så som vi jobbar i Stockholm. Men någon slags framåtflyttning av position inför en stundande fotboll i alla fall får vi väl säga att det är när Arsenal nu öppnar träningsanläggningen egentligen. Vet du vad de har gjort så här långt, Frida?
Tottenham har också öppnat upp nu, kan jag tillägga. Så att det är väl efter de här samtalen som man har fört med regering och så. Jag kan väl anta att klubbarna har fått någon sorts dispens från riktlinjerna, men att man fortfarande följer dem, att man får liksom inte lov att vistas för många spelare i ett rum och sådär. Men det har ju också varit tal om alltså kring matcherna och sådär, och beroende på var matcherna kommer att spela sen så en lösning ska ju vara att man hyr ett helt hotell och så bor liksom ena laget i ena delen av hotellet och det andra laget i den andra delen av hotellet. Alla hotell här är ju stängda Så att det, ja, jag tror att det kommer sig nog av de här diskussionerna som man har haft nu i veckan. Det lär säkert komma fler direktiv.
Just det. Och den sista nyhetspucken som jag hade då var det som du skrev om lite grann igår, va? Det eventuella kapandet av Newcastle-affären som väl inte känns så trolig. Det är väl ingen som kommer komma och tackla saudierna ur den här affären, eller?
Ja, och sen så kan man ju fråga sig hur kan en affär kapas om den ena blir alltså underkänd att ta över? För det är väl antagligen det som kommer krävas, att skulle det vara så nu att den här saudiska saudiska investmentfonden som vill köpa Newcastle, om de skulle få det här nekat då av Premier League, vilket inte är helt orimligt, och då tänker jag inte minst på att Amnesty har kritiserat det här övertagandet, tror jag inte ger så mycket, men däremot att Bein Sports har gjort det också. Jag tror att det är ändå lite tyngd bakom deras ord jämfört med en människorättsorganisation. Jag kan inte fatta att jag säger detta, men tyvärr är det så världen ser ut för tillfället. Och den här då amerikanska mediemogulen Henry Morris, tror jag han hette. Han ska då ha varit intresserad av att köpa Newcastle under en ganska lång tid och även fört diskussioner med Ashley förra året. De har några gemensamma bekanta som har pekats ut som medlare. Så jag kan väl anta att det verkar som att han vill matcha det här budet också som Ashley kräver. Så att skulle det vara så att saudierna inte får köpa Newcastle, så är det mycket möjligt att han kliver in istället.
Ja, det ska väl sägas då, vill man veta mer om relationerna mellan då Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar, och hur Bein Sports kommer in i den ekvationen, så finns det ganska mycket att läsa på om. Det är inte helt förvånande att Bein Sports inte är helt positiva till ett saudiskt ägande av en Premier League-klubb.
Nej, man kan ju bara nämna det också, att det har ju att göra med att i Saudiarabien så är det ju tillåtet att vad säger man? Pirattitta på matcher. Och alltså fullstreama matcher är tillåtet. Och detta tycker ju inte Bein Sports om då, som har rättigheterna till Premier League. Och har sitt huvudkontor i Doha. Det är bara lite kort sammanfattat, så är det där liksom själva schismen nu liksom ligger.
Och som sagt, en del utav en betydligt större schism som pågår just nu i Mellanöstern. Men hur det nu än är med det. Någon skummis som var involverad i medlandet av den där andra Newcastle-dealen också?
väldigt sympatisk person som jag tror många Newcastle-fans har säkert koll på honom. Chris Ronnie, som brukar synas ganska ofta i Mike Ashleys sällskap. Har någonting med Sports Direct att göra också, så som jag har förstått att han har haft någon position där. Men han har nyligen avtjänat ett 4 år långt fängelsestraff för bedrägeri. Så att det verkar ju vara en bra kille.
Alltså det här är ju... Alltså, Mike Ashley omger sig med de bästa, det är ju sen gammalt.
Ja.
Men det var väl nyhetssvepet som vi hade för den här gången, tror jag. Är det någonting annat som har hänt? Så ni...
Det är väl Moise Keane där som har varit ute och trampat i klaveret lite grann. Everton-anfallaren där som bjöd in till party där mitt i karantänen. Han har ju fått en saftig bot från sin klubb, och det var väl inte mer än rätt.
Det var ju inget sexparty i alla fall. Det har ju också förekommit ju. Så det, nej, men det var ju rätt roligt, för att Daily Mail plockade ut sin Cov Idiots 11 Alltså drömelvan för de då som har brutit värst mot de här lockdown-reglerna.
Starkt anfall ändå blir ju.
Ja, Moise Kean tog ju en plats nu, lyckligtvis för hans del. Den enda positionen som saknades var en målvakt faktiskt. Man lyckades ju till och med trycka in en tränare då, och det blev ju föga förvånande José Mourinho som tog en plats.
Ja, just det.
Precis.
Hur var det han hade gjort? De hade lite i smyg haft lite träningar med några få spelare ändå.
Ja, alltså Tottenham är ju dyker ju upp ständigt här i rapporteringen. Särskilt José Mourinho och Serge Aurier har ju inte riktigt fattat det här med... alltså det är rätt intressant att man ber om ursäkt för en grej.
Him?
Ja, men att man ber om ursäkt för någonting. Ja, men oj, det var inte bra att vi samlades här och tränade ihop trots att man absolut inte får göra det. Det var dumt av oss, förlåt. Och sen gör man det igen. Det är det jag inte riktigt begriper. Och det visar ju också att de har inte riktigt förstått vad det är de ber om ursäkt för. Så att, ja men det var väl Serge Aurier, Moussa Sissoko, José Mourinho, tre Arsenal-spelare tror jag. Xhaka bland annat. Vilka var det med? Nicolas Pepe var också med där. Och sen så var det Moise Kean. Och sen Kyle Walker. Och det var, ja just det, Jack Grealish
måste
såklart. Ja. Så att det var en riktigt trevlig grupp spelare.
Ja. Kanske kommer läggas till något ytterligare namn. Det verkar som att ganska många är trötta på den här tillvaron och kanske ger sig ut lite i förtid i världen. Vi får se om det här öppnandet utav en del träningsanläggningar kommer få några konsekvenser. Det är inte så att de inte får göra det. Det har de ju fått godkänt utav myndigheter att göra. Men det kanske blir en signaleffekt så att säga. Vi får se. I en liten stund framöver nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om svenskar i Premier League. Vi har ju en otroligt stark och speciell relation till den engelska fotbollen i det här landet. För jag tror, i alla fall när jag växte upp, så fanns det ju bara en liga som man ville till, som var den i särklass häftigaste att spela i, och det var ju den engelska. Jag gissar att det är så för de flesta även i nu för tiden, även om fanskarorna för liksom Barcelona och Real Madrid, som ju inte existerade när jag var liten, alltså på 80-talet, början på 90-talet, då fanns det visserligen en del italienska lag som var populära, Milan och så vidare. Men det är ju England, och några är de ju ändå som har fått göra det, spela i Premier League. De är väl ett, jag har hela listan här, men de är inte numrerade, så jag gissar att de är typ ett 60-tal. Och vi ska såklart inte prata om alla dem, även om det kan vara intressant att höra någonting om Peter Markstedts barnslig på slutet på 90-talet. Vad har ni på Peter?
Just han har jag järnkoll på.
Ja, jag misstänkte att du hade lite koll på just Peter Markstedt, var därför jag valde honom. Men jag vet inte hur intresserade våra lyssnare är av Peter Markstedts tid i Barnsley.
Ja, just den inrymmer ju en bra story faktiskt.
Ja, men varsågod.
Ja, ska jag köra direkt?
Ja, men kör på.
Ja, alltså, han spelade ju Västerås SK när de låg i Allsvenskan 1997. Och på den tiden var det ju inget transferfönster, så direkt efter den säsongen där då, när den tog slut i november och åkte ut i kvalen mot Häcken. Var ju för övrigt Viasat Bosse Pettersson som var tränare i Västerås då när de åkte ut på hösten där. Tagit över efter en viss Lennart Liston Söderberg det tidigare.
Just det.
Men Markstedt värvades då direkt därifrån från en bottenlag i Sverige till Premier League. Bara en sån sak visar ju om hur ligan har utvecklats. En del sedan dess. Debutmatchen blir då direkt i december när han ansluter där. Och det är Liverpool borta. Och Liverpool då hade ju en ganska het spelare i december 1997 vid namn Michael Owen, som vi har pratat om lite tidigare, som var världens bästa unga spelare just då kanske. Tillsammans med någon till. Och Barnsley då åker till Anfield, och det var ju förutspått att det skulle bli kattens lek med råttan, och Barnsley åker dit och vinner med 1-0, Och det är ju än idag klassat som en av de största skrällarna i Premier League-historien faktiskt. Lilla Barnsley åker till Anfield och vinner. Och Peter Markstedt då och mittbackskollegan Arjan de Suv var ju kungar i den matchen. Och tog allt i eget straffområde och neutraliserade Michael Owen.
Ja, det är en bra story. Han, han gjorde ju bara 9 matcher för Barnsley ska jag säga. Så att han, även det kriteriet som jag tänkte sätta upp, att man ska ha spelat 10 matcher i alla fall för att man ska kunna göra någon slags bedömning, faller han ju under då helt enkelt. De jag tänkte att vi skulle sätta plus på är de som helt enkelt har spelat på 2010-talet. Sen finns det några andra som är värda att nämna. Niklas Alexanderssons Sheffield Wednesday och Everton till exempel. Nej, men där i slutet på 90-talet så var det ju ett helt gäng. Niklas Alexandersson till exempel, Andreas Andersson, Anders Andersson var över där. Och spelade för klubbar som Blackburn och Newcastle och Sheffield Wednesday och så vidare. Även Martin Dahlin var ju där på den tiden. Och Thomas Brolin och Jesper Blomqvist. Då var det liksom betydligt fler svenskar i Premier League. Ingen jättestjärna såklart. Martin Dahlin och Thomas Brolin hade ju såklart fina karriärer bakom sig med, ja, inte minst förstås VM-bronset och så vidare, men även i andra klubbar. Gjorde ju inga jätteavtryck kanske i Premier League. Thomas Brolin brukar väl ofta nämnas i den där kategorin som de sämsta värvningarna någonsin i liksom, ja, i engelsk fotboll. Med tanke på statusen han hade, men också skicket han var i när han kom.
Ja, men då får vi kanske nämna alltså, vad han har sagt nu de senaste, alltså det var ju inte så många veckor sedan han gick ut och berättade om den tiden i Leeds. Han gick ut i en, det var väl en intervju med Dplay som hade någon serie där med Superstars på hemmaplan tror jag den hette, där han pratade om hur han hade utsatts för vuxenmobbning i Leeds. Och ja, men pratade då om liksom hur första tiden var där då, och att det först hade varit Howard Wilkinson som var tränare, och sen så och som hade liksom pratat om då att ja, men Brolin kommer att bli att han skulle bli en viktig del av laget och sådär, och så kommer han dit och så blir det liksom inte alls så som det var tänkt, och han anklagar ju Leeds för att ha alltså ljugit honom rätt upp i ansiktet, och ja, alltså att det var, ja, men han använde ordet mobbning, så att där ligger mycket tydligen i den storyn.
Mm. Ja, det låter ju inte speciellt förvånande med tanke på hur allting gick i samband med den flytten. Det var ju uppenbart att det var en spelare som inte mådde bra. Det var inget som stämde där. Men jag tänker så här, spelare som har spelat på 2010-talet och gjort minst 10 matcher, de ska vi kunna sätta ett plus på och kanske ge lite mer tid. Och jag tar dem ändå i bokstavsordning här. Har passerat några stycken, vi har ju nämnt tidigare spelare då. Men här kommer Johan Elmander, framförallt är det ju tiden i Bolton 2008 till 11 som sticker ut. Kalle, vad är dina minnen från Johan Elmander i Bolton?
Att han gör det väldigt bra, framförallt en höst är det väl. Det är väl, är det sista året han spelar där? Jag tror att de första 2 åren är väl okej, liksom. Nyttig, passade ju ganska bra i ett sånt lag som Bolton som spelade ganska mycket på fysik och så vidare. Fick ju stort förtroende, han spelade ju där. Var ju startspelare.
Big Sam's
Men
Bolton.
Det var väl sista hösten där i Bolton som han började göra en massa mål. Och då tror jag faktiskt att det var så på hösten där, vill jag minnas. Eller han var i alla fall in, jag minns inte om det var på hösten eller om det var att han hämtade igen det på våren. Men jag vill minnas att det var på hösten där som han låg med lite i skyttetoppen. Och, men sen bara tog det totalt stopp med målproduktionen, och sen dalade han ganska betänkligt i skytteligan och slutade den säsongen på 10 mål. Men 10 mål i ett lag som Bolton, det är väl rätt okej. Sen kommer man ju såklart ihåg han i Norwich för att han gör bara ett mål. Men det målet har ju blivit framröstat som tidernas snyggaste Premier League-mål i någon omröstning.
Jo, men varför?
Och det är ju väldigt speciellt.
Ja, och varför var det så? Det var ju för att han hade gått till Galatasaray och om det är någonting turkar är bra på så är det att rösta fram sina favoriter till olika priser. De är rätt så många om man säger så. Men ja, men alltså han köptes väl för en rekordsumma för Bolton på den tiden.
Ja, det var det nog.
Och jag menar, ja. Tänker man utifrån den så kanske det inte var extremt lyckat ändå. Men jag vet inte, man kanske hade en annan syn på det då för över 10 år sedan.
Man måste ju komma ihåg lite grann vad Bolton var för klubb också. Det känns som att Johan Elmander var, om Bolton-supportrarna minns nog tillbaka på Johan Elmander som en ganska lyckad värvning ändå. Tror ni inte det?
Ja, det tror jag.
Alltså, en trea ska jag ju ha i alla fall.
Ja, det tycker jag nog. Alltså, det var ju lite tungt med målskytten de där två första åren. Och det är klart han fick en del kritik då för att han inte gjorde tillräckligt mycket mål. Det vi dock vet om en man, det var ju att fotbollsspelaren var ju alltid nyttig även om han inte gjorde mål. Han var ju otroligt drivig och kunde sysselsätta ett försvar. Så han hade ju ändå ett värde även om han kanske inte var sådär spetsig just på avsluta. Men sen med den där sista säsongen i och med att han ändå hamnar på 10 mål totalt där, så tror jag ändå att man betraktar honom som en spelare som var hyfsat lyckad ändå.
Mm.
Så 3 är väl rimligt.
Ställer du på en 3, Frida?
Ja, gud ja.
Jag bröt mot mina egna regler här, det första jag gjorde. Det var när jag skulle ta det med bokstavsordning. Då hoppade jag ju över både Erik Edman och David Elm som faktiskt var med in på säsongen 2009-2010 och har således spelats på 2010-talet i Premier League. Vi får börja med Erik Edman då, som ju har en lite mer omfattande Premier League-karriär än vad David Elm har. Får man säga, även om den också är intressant. Men Erik Edman i Wigan då på slutet, men framförallt i Tottenham och framförallt det där målet ju, som han ju liksom för evigt ihågkommen för.
Erik Niva skrev ju i dagarna en intervju med Erik Edman där han berättade väldigt ingående om sin säsong i Tottenham där. Erik Edman är ju alltid intressant att lyssna på tycker jag, för att han brukar ofta bjuda på sig själv så att säga när han surra. Det gjorde han ju även under den aktiva karriären. Så det, där kan man ju få lite mer fördjupning. Men min bedömning är ändå att han gör ju en helt okej säsong i Tottenham. Har ju lite otur med den där skadan han får. Och så värvar de en spelare och hans sydkoreaner Pyong där i slutet av, eller inför nästa säsong, som gör att han då blir tvåa. Men han gör det väl helt okej den säsongen. Och det där målet han gör på Anfield, det kommer ju för alltid vara i åkommet för oss svenskar, för det är, ja, jag kan inte komma på någon värre kanon vi har sett någon svensk skicka in i fotbollseuropa någon gång.
Det blev till och med stämplat El Basatado Gol av alltså mexikanska pressen, och det är ett ganska fint hedersomnämnande om ett mål. Det är lite speciellt.
Vad betyder det?
Nej, men det är ju liksom, alltså då är det ett riktigt sjukt mål.
En dönare.
Ingen fantastisk översättning. Nej, men alltså ett bra mål.
En riktig workare som vi säger i Västervik. När vi gör 31 matcher den här säsongen för Tottenham, och det är ju bra. Såklart. Jag vill säga, det är det målet och sen hans cross till Henke Larsson nu ska vi se här. Är det 2006 i Tyskland?
Nej, EM 2004.
Det är 2004 året innan, eller två år innan. De två, det var två av de bättre tillslagen man har sett från en svensk fot under 2000-talet faktiskt. Ska vi sätta ett plusbetyg då på Erik Edman och hans tid?
Ja, sen i Wigan där så hade han ju lite tyngre. Där blir han ju nästan
bara 10 matcher för Wigan.
Ja, dels skada då, knäskada. Men sen hade han ju lite tyngre. Han blir ju faktiskt mest ihågkommen för den där mardrömslika comebacken borta mot Tottenham där de förlorade 9-1. Och de har ju lekstuga med hela Wiggins försvar i den matchen. Mm. Jag får med att Aaron Lennon hade framförallt firade julafton i den matchen. Men en 2 plus är det han väl i alla fall.
Men om man är 3 plus i Tottenham och 1 plus i Wigan då?
Ja, precis. Något sånt. Sen som sagt får man ju väga in. Det var ju otur där att han blev skadad där i Wigan.
Ja.
Sen vet jag inte om vi ska göra den här plusbetygssättningen. Ska vi sätta det utifrån förväntningarna man hade på spelarna när han kom? Eller?
Ja, alltså det blir ju på något sätt utifrån sina förutsättningar hela tiden. Jag menar, så är det ju. Och där tycker jag
2 plus godkänt för det tycker jag absolut.
Mm. Och då måste vi säga någonting om David Elmyu som faktiskt gör prick 10 matcher för Fulham den här säsongen, 9-10, gör ett mål. Otroligt oväntad värvning när den presenterades. Man undrar, hur gick det här till? Det var ju just i den här tiden så var ju båda bröderna Elm både högre ratade. De sågs på som två stora framtidsnamn medans storebror David inte var den som någon trodde hade någon stor internationell framtid. Och så var det han som fick Premier League-kontraktet.
Men det måste ha varit när Hodgson var där, eller? Jag bara tänker svensk koppling, liksom.
Så var det nog, ja.
Det var
precis den säsongen.
Jag kommer ihåg det där målet. Han gjorde ju ett mål. Och det var ett sånt där mål som jag tror även vi hade gjort mål i det läget. Det liksom, sen gäller det att vara på rätt plats såklart, och det var han. Men det var verkligen så där talande. Det liksom kom en förlupen boll, jag tror någon hade avslutat, målvakten hade redan slängt sig i ena hörnet och han fångade upp en boll, kommer med farten, ligger liksom som på straffpunkten, målet är öppet och han rullar in den. Men i historieböckerna står det, han har gjort ett mål i Premier League och det kan ingen ta ifrån honom.
Nej, lite förvånande också. Jag menar, det var ju en habil allsvensk fotbollsspelare. Men jag menar, 12 mål på 2 säsonger med Kalmar FF. Det var ju inte så att han dominerade på hemmaplan. Men han fick ändå flytten.
Ja, det var lite märkligt, det var det. Det får man säga.
Det gäller att ha kontakter också.
Så är det, men han fick ju en kontraktsförlängning ska jag säga, så han signade då efter den säsongen, fick han ju förlängt med 1 år, så han var kvar där längre än vad utgångskontraktet var i alla fall.
Stämmer. Vi rör oss vidare då, passerar Jan Eriksson som gjorde en säsong i Sunderland 96-97, Andreas Granqvist i Wigan såklart då, 07-08. Det var väl inte hans främsta säsong i karriären heller. Niklas Gudmundsson i Blackburn Rovers, John Guidetti i Stoke 2013-2014. Vad var det stod på den där vepan som hängde på Stureplan i Stockholm? Arvtagaren, va?
Ja, något sånt.
Den där precis 2 veckor före han käkade kycklingen som gav infektionen och allting på något sätt vältes över ända. Den vepan som hängde täckte en hel fasad, vill jag minnas det som i alla fall. Den var liksom den ultimata jinxen.
Herregud vad det finns konspirationsteorier kring den där kycklingen alltså. Eller kring hela händelsen.
Ja, om det nu var en kyckling eller vad fan det var för någonting. Han kunde inte spela fotboll på ganska länge i alla fall. Och det som såg ut som en helt lysande karriär då blev till ett misslyckande i Stoke.
Ja,
bland annat. Alltså och sen lite resor runt om i Europa och nu är han i Tyskland. Men tiden i Stoke...
det
tror jag
minns
inte ser till,
starkast är ju... Var det inte att han bråkade med Mark Hughes på något sätt? Eller att han gick ut och sa någonting om Mark Hughes i media?
Jo, jag känner igen det här.
Det har bara fastnat, för att det är någonting man kanske inte gör om man har Mark Hughes som manager. Alltså det är inte det smartaste.
Nej, han kom ju dit på lån. Fick inte så mycket speltid, för han var väl helt enkelt inte tillräckligt bra.
Men... De hade ju ganska hård konkurrens där. Hårdare konkurrens än vad man tror ibland.
Ja, verkligen.
Alltså de hade ju rätt bra forwards.
Och fick inte så mycket speltid som man ville ha, och när han väl hade gjort en match och Jag tror det var vid något tillfälle då han har gjort en helt okej match. Och blir då intervjuad efter matchen och känner väl att hornen har vuxit lite grann på att han har gjort en bra match. Och passar då på när självförtroendet är lite högre än normalt på att säga att ja, om jag bara fick chansen lite oftare och så kunde jag visa det här. Men det får jag ju inte, så att jag kan liksom inte göra någonting åt det. På ett sånt där John Gudettiskt vis. Och det landade inte helt klockrent hos Mark Hughes.
Nej, det var ju oväntat.
Det var ju till Viasat som han sa det. Men det blev ju såklart översatt och det landade hos Mark Hughes också. Och det blev inte mer speltid utav det. Konstigt nog. Men John Gudetti, och då är det ju inte tiden i Manchester City, för där blev det inte så speciellt mycket matcher, utan det är ju tiden i Stoke som vi får bedöma om vi då ska sätta ett plusbetyg på honom, och det kan ju inte bli speciellt högt.
Nej, det får ju bli en etta ju.
Ja, förväntningen var ju ändå att han skulle spela när han kom dit, och det fick han knappt göra. Han gjorde 5-6 matcher. Mm. Så det får väl bli ett sånt betyg. Sen som sagt så vill jag undersöka att Stoke de där åren hade ju rätt bra spelare, bättre än vad man tror, så att de hade ju ofta 3-4 rätt bra offensiva pjäser. Det var Crouch, det var John Walters, det var alla möjliga typer av figurer där framme som ändå kunde buffla och peta in några bollar. Så det var inte
Bojan Kirkic var nog där samtidigt ungefär, va?
Ja, kan ha varit. Men jag tror man underskattar konkurrensen när man valde den klubben.
Ja, helt
som
klart.
Utlåningsmiljö.
Helt klart. Vi snubblar då förbi Thomas Antonelius och Magnus Hedman på väg och landar hos Zlatan Ibrahimovic. Och sina två säsonger i Manchester United.
Han har man inte läst om så mycket den senaste tiden.
Nej, vi har knappt skrivit en text om Zlatan de senaste 15 åren på Sportbladet. Vi kanske borde ju skrivit lite mer om hans förehavanden. Det är helt sjukt hur mycket Zlatan vi har pratat. Och hur mycket Zlatan vi ändå har pratat om i den här podden, trots att han ändå bara har gjort ett par säsonger. Men som han gör, vart han än är, så sätter han ju helt sanslösa avtryck. Kommer dit och är... Ja, en av Manchester Uniteds viktigaste spelare, såklart.
Ja, man ska väl framförallt minnas också att även om han lyckades omvända en del kritiker där, dels under EM 2012 och sen också såklart efter invigningen av Friends då, när han gjorde 4 mål där mot England och inte minst den där bicykleten som vi alla har sett. Så hade han ju fortfarande, det är ju lite så med dem här borta, att har man inte spelat i Premier League, då är det ju, man existerar ju inte riktigt för många. Så att man, det ska ju sägas att det var många som...
Framförallt i England.
Nej, men det är det jag menar, alltså här i England så är det så att du existerar inte riktigt som fotbollsspelare om du inte har spelat i Premier League. Så att han hade ju en hel del alltså press på sina axlar när han kom hit. Och man får ju faktiskt säga att han levererade över förväntan.
Verkligen många viktiga mål, inte minst. Det kändes som att men i tider så var det faktiskt Zlatan som bar Mourinhos Manchester United lite grann, inte minst framåt. Gjorde några riktigt avgörande mål och det är ju liksom så här, det finns ju självförtroenden och självförtroenden. Zlatan är ju inte en spelare som någon annan och en personlighet som liknar någonting annat i världen. Det är ju bara så, och han på de här två säsongerna så han har ju blivit någon slags legend i Manchester United också, det tror jag.
Ja,
han snackade ju väldigt stort och brett innan han kom där, men han levererade ju sannoliken också. Han kommer på ålderns höst, han är 34 när han skriver på och han fyller 35 den hösten och det är inte så många forward som kan leverera på den högsta nivån ens i den åldern, och han gör 17 ligamål under första säsongen. De vinner ju de där kupperna också och säkrar Champions League via Europa League-segern där. Mm. Och det är ju en
Som han inte spelat.
Han spelar ju inte då i slutet av den säsongen, men han la ju grunden för det genom att göra en väldigt bra säsong fram till, ja, vad var det där, januari, februari där när han skadades. Mm.
Och jag tror inte det, det är nog inte bara det. Alltså för, alltså det,
det var nog senare i mars kanske.
Ja, det var mot Anderlecht i mars. Men det var liksom inte, jag tror inte bara det var det här att han gjorde en massa mål heller, för att jag lyssnade på en podcast med Marcus Rashford för inte så länge sedan, som pratade just om Zlatan och alltså gav Zlatan cred för att hans egen karriär har gått så bra, eller att hans utvecklingskurva har liksom varit som den har varit nu de senaste åren, just för det här att Zlatan, liksom, hans mentalitet är verkligen någonting utöver det vanliga. Och att man verkligen kan lära sig någonting utav det. Alltså det här stenhårda psyket. Och att Rashford då påstår att han i alla fall lärde sig väldigt mycket. Så att det är väl också någonting som är oerhört unikt med honom. Och visar också att han ju sannoliken har gjort avtryck i Manchester United för lång framtid.
Om, för den som vill gräva ner sig ännu djupare i hur det är att ha Zlatan som lagkamrat, så pratade ju Simon Bank och Johanna Frendén ganska utförligt om detta i sitt förra avsnitt av podcast, eller Football Radical som de heter. Det, att ha Zlatan i omklädningsrummet, det lämnar ingen oberörd. Så mycket kan man nog
vara rätt ont. Säker på.
Ja, verkligen. Från Zlatan så...
Ni satte ingen betyg där.
Nej, just det. Det blir ju... Är det ju i alla fall en 4.
Ja, jag satt nog 4. Mm. Väldigt bra. Och då väger jag in också hans ålder när han kommer där. Alltså han ska ju egentligen vara på väg neråt i sin karriär. Det var han väl också. Även om han liksom trotsade någon slags naturlag och fortfarande presterade väldigt, väldigt bra. Men jag satte en 4 på honom.
Vi skuttar vidare då i listan. Claes Ingesson, Andreas Isaksson, Andreas Jakobsson, Andreas Johansson, Nils-Erik Johansson, som är kanske en av de som har haft spelat flest Premier League-matcher skulle jag säga, utav alla de vi rabblar upp här. Vi har gjort en bit över 100 stycken. Mattias Jonsson har kommit fram till Alexander Kacaniklic.
Åh, oh, ja, just det.
Och tiden i Fulham. En märklig karriär har han också haft. Från Fulham hade då en del utlån under de 4 säsongerna han faktiskt spenderade väl i Fulham. Kom från Liverpools akademi och i den här övertagandet av Roy Hodgson, när Roy Hodgson gick från Fulham till Liverpool, så skulle han då ta med sig bland annat då Konchesky, den hopplöst dåliga vänsterbacken, en av de sämsta vänsterbackarna som Liverpool någonsin har haft, skulle Roy Hodgson med liksom till vilket pris som helst ta med sig, och skickade då ett par talanger och en hel del pengar till Fulham för att få Konchestkis tjänster. Det fungerade inte speciellt bra för varken Konchesky eller Roy, men för Kacaniklic så blev det bra. Därför att han, istället för att försöka slå sig in i ett lag där han antagligen inte hade fått någon speltid, så fick han möjligheten att få det i Fulham istället, där han hade betydligt bättre möjligheter. Och det gjorde han ju, och var väldigt lovande under perioder. Vad minns ni från Kacaniklic tid i Fulham?
Jag såg honom faktiskt spela live på Craven Cottage. Det måste ha varit 2012, tror jag. Jag kan inte påstå att jag minns jättemycket från matchen. Jag minns inte ens var den slutade eller någonting. Men han var ju verkligen så där Kacaniklic. Det var ju ett tag som man pratade så extremt mycket om honom, och det var, man ville liksom ha in honom i landslaget, och jag vet han, ja men Zlatan hyllade väl honom. Ja, det gör ju han, så fort Zlatan hyllar någon så blir det ju en grej av det. Men att det var väldigt väldigt mycket snack om Kacaniklic, och sen var det som att det bara ebbade ut lite grann. Alltihopa, och sen, vi ska ju inte ens prata om den tiden han hade i Nantes. Alltså den var ju Det är ju som liksom ett helt tomt kapitel innan han då liksom återvänder till allsvenskan. Så att, jag vet inte, jag har inte så mycket att säga om honom.
Nej.
Han kommer ju fram och är väldigt spännande där. Kommer ju bland annat ihåg i det här målet han gör på Emirates borta mot Arsenal. Då kändes han ju väldigt het. Och då menar jag mer i ett svenskt perspektiv med landslaget och sådär.
Ja, visst. Han var ju gjuten i landslaget
här har vi fått
då.
Fram. Vad sa du?
Han var ju gjuten i landslaget då.
Ja, absolut. Ja. Men det är bara ut som sagt.
Ja, vad sätter vi för betyg då?
Alltså de första åren där var väl helt okej. Men sen var det ju så många, det var ju ny utlåning varje år typ. Så ja, att det, då är det ganska svårt att sätta ett betyg utifrån. För han var väl i FCK också var ett år. Exakt. Då var han ju inte ens... Så det är, alltså, det är ju rätt svårt att sätta någonting mer än en tvåa liksom. Eller jag vet inte.
Nej, jag tycker inte heller man kan sätta högre än en tvåa. Han fick chansen och tog den, och det gör ju att det är såklart godkänt. Men han lyckas inte riktigt förvalta den, och sen har ju karriären inte faktiskt gått uppåt därifrån.
Nej, fast nu är det ju...
En tvåa ska ju ha ändå, eftersom man kommer underifrån.
Absolut, och det menar det tycker jag också. År, liksom. Så en tvåa, det är godkänt.
Ja,
Från Kacaniklis då, vidare på K, så är hos Kim Källström, 13-14. Det var bara tre matcher, så vi kan inte säga så mycket om Kim. Mer än att det var en otroligt rolig deadline day när han blev klar för Arsenal.
Så otroligt många som, alltså när de hör att man kommer från Sverige, så tänker man ju så här, ja men de kanske nämner Zlatan och Fredrik Ljungberg, men sen är det fanta med Kim Källström liksom, som kommer på tal. Så frågar de alltid liksom, vad gör Kim Källström nu? Och så får man liksom berätta då vad han har för business eller vad han håller på med just nu. Så att han lyckades i alla fall göra något form av avtryck. Sen kan man ju diskutera huruvida, ja, vad som var anledningen till det. Men Arsenal-supporterna minns ju honom i alla fall.
Ja, det var en jävligt speciell värvning alltså. Kommer ryggskadad och i den formen ifrån en inte så lyckad sejour i Ryssland och ska plötsligt spela Premier League-fotboll för ett satsande Arsenal. Det var märkligt. Men vi dröjer oss inte kvar på Kim. Vi tar oss förbi Pontus Kåmark.
Ska vi inte ens betygsätta hans...
Nej, på tre matcher.
Men han gjorde ju ett straffmål där. Det måste ju i alla fall ha höjt betyget till två.
Ja, alltså utifrån sina förutsättningar. Jag minns att han slog en fin passning också.
Ja, men en fin passning.
Ja, okay. han slog en sån riktig Kim Källström-boll. Alltså en sån där smekande...
Jag tror jag vet vad du menar.
Det var som att de engelska kommentatorerna också var så här: ja, det där var ju inte så dumt. Det var som att den liksom, bara på den passningen han slog, det var som han fick visa vid ett tillfälle vilken kvalitet som ändå fanns i den här vänstern. Jag minns det i alla fall ganska tydligt.
Ja.
Men
jag har faktiskt väldigt lite minnen av just hans matcher i Arsenal. Det var inte så många.
Men nej, och det var inhopp också.
Jag ser inga bilder framför mig alls faktiskt.
Yes.
Vi tar oss förbi K-mark då och kommer till Emil Kraft. Nämligen en av de två som just nu har ett Premier League-kontrakt. Med Newcastle som vi har pratat mycket om. Och kanske en av de där spelarna som just nu kliar sig lite i huvudet om hur vart det ska ta vägen när det kommer in saudiska ägare och det eventuellt då ska handlas spelare för miljarder. Då kommer konkurrensen att ganska snabbt se lite annorlunda ut för Emil och de andra. Men vad säger ni om den här säsongen som han har gjort så här långt då?
Han har ju haft lite oflyt får man säga ändå. Alltså han är ju en väldigt renodlad ytterback. Alltså funkar inte lika bra som wingback. Och det är ju trist eftersom att Newcastle har spelat väldigt mycket med en trebackslinje. Vilket då har gjort att han har hamnat i kläm, och det är väl också anledningen till att han inte har fått spela så mycket. Han fick ju en del chanser där i början. Men man märkte väl rätt snabbt att han inte kände sig riktigt bekväm i den rollen. Nej, jag vet inte riktigt vad som kommer hända med honom. Det beror ju lite på vad, tror jag, vad som är planen nu och hur det är tänkt att man ska spela. För att fortsätta Newcastle och spela med en trebackslinje och sådär, då ja, det finns ingen anledning för honom att stanna, för då kommer han ju inte få så mycket speltid. Och det lär han ju behöva om han nu vill en gång för alla ska liksom ta sig förbi Mikael Lustig i hierarkin där i landslaget, så behöver han ju speltid. Så är det.
Ja. Nej, men han får väl få 2+ i alla fall för den här säsongen.
Ja, men det tycker jag han ska ha. Han är ändå spelare.
Han har startat en hel del matcher.
Ja, precis.
Även att han för ett högre betyg hade behövt sätta lite större avtryck kanske. Satt någon av de där målchanserna kanske framförallt som han ändå har tagit sig till. Han har ju bränt några riktigt fina lägen.
Jag minns också alltså någonting som var så intressant när han skrev på för Newcastle. Det var ju att han fick ju spela i den här matchen mot England under VM förra sommaren. För att Mikael Lustig var avstängd. Och det är så intressant då. Det kan ju faktiskt ha varit så. Vi förlorade ju inte den matchen för att Emil Kraft spelade istället för Mikael Lustig. Men jag tror ju inte att Sveriges chanser ökade kring att vinna den matchen. Men det är så intressant hur liksom Newcastle själva vinklade den här signingen då i somras. Då lät det ju på dem som att liksom... Och Emil Kraft som är liksom startman i det svenska landslaget och mötte England i VM. Alltså då lät det mycket så att det var nästan så att man hypade honom lite för mycket för hans eget bästa, tyckte jag faktiskt. Bara intressant att se hur PR-arbetet fungerar kring en klubb och när man signar en spelare.
Ja, verkligen. Från Newcastle då, så är inte steget speciellt långt till Sunderland. Vi hoppar över Henke Larsson och hans utlåning till Manchester United och hamnar då Sebastian Larsson som ju hade sin lejonpart av karriären i Newcastles värsta konkurrent Sunderland. Och där kan vi ju snacka om avtryck. Han måste väl anses vara en av Sunderlands främsta spelare under 2010-talet.
Ja, det får man nog säga. Han var ju en väldigt, alltså Mr. Reliable. Man kunde alltid lita på honom. Spelade alltid mycket matcher. Hög lägsta nivå. Första debutsäsongen gjorde han faktiskt 7 mål i ligan. Vilket är jättefin siffra för en mittfältare. Och han hade ju, var det den säsongen han slog in så många direkta frisparkar. Han hade ju flera sådana här inläggsfrisparkar då, som gick direkt i mål. Jag tror det var den säsongen som han hade flest direkta frisparkar i mål i hela, ja, av alla i topp 5-ligorna.
Ja.
Vilket är riktigt imponerande.
Han gjorde väl en för landslaget också då ju.
Men han gjorde väl en mot Arsenal också, va? Det var väl då Wenger sa det här om att han var en av, eller att han var ligans bästa frisparksläggare, var det kanske till och med.
Men var det i Sunderland-tröjan? Vill ha det till att det var i Birmingham-tröjan? Men jag kan ha fel där. Det kan ha varit i Sunderland-tröjan.
Slog ju igenom i Arsenal, ska ju tilläggas då.
Stämmer. Alltså jag skulle sätta ett ganska högt betyg på honom för hans Premier League-tid. Han har ändå varit nyttig för de lagen han spelar. Han var ju riktigt bra när han var i Birmingham, ska man komma ihåg. Det är ju också inne på förra decenniet, så att säga, i början av förra decenniet. Jag skulle nog sätta en 4+ på honom. Just för att han hög lägsta nivå, varit jättenyttig för de lagen han har spelat för.
Jag ställer upp på det. 4+. Det är...
Trist avslutning såklart i Sunderland, men jag vet inte om han har så mycket del i det. Om man tittar på Sunderland till I die-dokumentären ser man ju att det kanske inte är en sådär välfungerande klubb.
Tecknerna fanns där innan också, om man säger så.
Ja, jag tror det.
Vi tittar vidare på listan då, så går vi förbi Anders Limpar. Som ju hade en förträfflig karriär i England.
Ska jag berätta kul Anders Limpar kuriosa?
Ja, absolut.
Han gjorde mål samtidigt som jag föddes.
Det är en speciell familj som håller koll på den typen av...
nu kommer jag inte ihåg detaljerna, men jag vet att min pappa alltid har sagt att jag störde liksom för att vara mitt i tipslördag. Och att Anders Limpar gjorde mål i den matchen som spelades då. Ja, vet ni det?
Det var därför du blev som du blev.
Ja, precis.
Det måste varit för Everton då, va?
Nej, Arsenal.
Mm, det var det nog, ja.
Vad är du född? 90?
Hösten 92.
Jaha, du är så pass gammal ändå, ja.
Men va?
Ja, just det är det ju. jag fick för mig att du... Ja, precis. Ja, men då är det ju Arsenal, såklart. Men nästa namn på listan, och nu tänker jag lämna över scenen till dig, Kalle, därför att det är en spelare som du har sett på nära håll senaste tiden, nämligen Victor Nilsson Lindelöf, Västerås egen Baresi. som nu har inne på sin tredje säsong i Manchester United och kanske är hans bästa. Vad är din bedömning av Victor Lindelöf i Manchester United, Kalle?
Ja, en tung första tid får man ju säga. Gör ju ett par uppmärksammade misstag där första hösten. Och då får han ju lite den engelska pressen emot sig. Och får man det så då synas man ju ännu hårdare. Jag tyckte han hade en väldigt stark mentalitet där som reste sig från den starten som var riktigt, riktigt dyster och nästan becksvart. För att det var ju precis i en tid när kraven på Manchester United var jättestora. Han köps för mycket pengar och nu ska det bli ordning på försvaret. Och så blir det ingen ordning på försvaret. Och, han var lite darrig då, det får man säga, första hösten. Sen reste han sig från det och gjorde ju en rätt solid vår, vill jag minnas. Men då fanns ju den där stämpeln kvar. Så fort han gjorde ett litet misstag då så blev ju det som att det blåstes upp väldigt stort igen. Säsong två så tycker jag att han gör det bra. Då växer ju han ut till den som är ordinarie i försvaret. Och sen tror jag att han lider rätt mycket av att de inte hittar rätt partner. Mittbackspartner till honom den säsongen. De hattar mellan Smalling och Jones och ibland Erik Bailly. Och det är säkert Rojo någon gång också. Jag vet inte, det var väl ingen som var riktigt pålitlig bredvid honom. Och han lyckades ju inte bära backlinjen på det sättet, eller liksom en annan mittback så på det sättet som Van Dijk alltid har lyckats göra de andra bättre runt omkring. Utan han gör en helt okej andra säsong, på gränsen till bra säsong då. Och sen tycker jag i år att nu när han fick Maguire bredvid sig så har de... deras samarbete har blivit bättre och bättre. Det är klart att det fanns något missförstånd där på hösten även den här gången. Det var väl när Crystal Palace gjorde några mål där. Det såg lite lättvindigt ut början av säsongen när de förlorade hemma. Men avslutningen här innan coronan bet sig fast här över fotbollen så hade väl United, jag minns inte exakt nu siffrorna, men det var säkert i alla fall en 5-0 på de sju sista matcherna eller någon liknande. Och då tyckte jag det såg väldigt tryggt ut där bak.
Du har ju sett honom på nära håll nu. Hur skulle du bedöma honom? Det är svårt i en sån här situation såklart, men vad är dina intryck?
Ja, alltså mina intryck är väl det som man har alltså det som man hade innan, men det är klart man får när man får se det på nära håll så får, liksom, kan man ju utröna lite mer detaljer i det. Han är ju väldigt solid. Han kommer ju aldrig bli någon liksom försvarare som gör svåra grejer och liksom dominerar och glänser. Det är inte ofta han gör det. Det är oftast han går in och gör sitt jobb på ett bra sätt. Och så har det varit när han har kört med oss också, att han gör allt rätt. Men det är inte så att han kan inte ta bollen och liksom, vad ska jag säga, det är inte så att han ta bollen och göra någon solo-ride framåt, utan han smälter in ganska bra, tror jag, på den nivån där han spelar. Spelar han på superettanivå så kommer han göra allt prickfritt utan att liksom vara större. Alexa, jag tror inte att han kommer såklart vara dominant och så vidare, men man kommer inte liksom tappa hakan. Men å andra sidan kan han gå in på den högsta nivån och göra det på samma sätt. Det finns ju den typen av spelare och jag skulle nog sortera in honom i det facket, att de är väldigt solida i sitt spel och anpassar sig till den nivån där de spelar. Så jag tycker det är liksom fascinerande bara att se just det där med när en spelare från den nivån kommer ner till svensk superetta nivå, liksom vad liksom skillnaden ligger i. Och det är ju, de är lite snabbare i tanken och löser situationerna lite bättre. Och det är ändå, det är kul att se det på nära håll, det är det.
Det är fint. Vad ger vi för slutbetyg då för de här säsongerna han har gjort i Manchester United?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ja.
Trea ska jag i alla fall.
Absolut.
Ja, det är väl där det ligger. Jag tycker att det är det tack vare den här säsongen nu när de ändå avslutar väldigt starkt här. Man får ju alltid vägar utifrån förväntningar och sådär. Och han köptes ändå för en stor peng. Och den kommer alltid påverka liksom synen på en värvning. Men 3 plus tycker jag absolut att det är. Och, alltså han har gjort det bra. Gjort det bättre, kunde ju definitivt ha gjort det sämre också. Men jag tror att hans kurva pekar definitivt uppåt i Manchester United.
Vi fortsätter framåt. Vi har några kvar innan vi ska knyta ihop det här. Vi hoppar Tobias Lindroth och Freddie Ljungberg. Kanske den mest framstående svensken i Premier League. Det får man väl ändå säga att Freddie är under, med alla sina säsonger i Arsenal. Och Olof Mellberg passerar vi där på vägen också. Kommer ner till Jonas Olsson och alla de åren i West Bromwich Albion såklart. Jonas som ju lite likt Sebastian Larsson liksom växte ut och blev en av kanske inte de viktigaste spelarna för West Bromwich under 2010-talet, men definitivt en fanfavorit blev han ju. Det var ju ganska starka reaktioner när han väl lämnade och flyttade hem till Sverige. Vill man minnas. Vad är era intrycket av Jonas och hans tid i West Brom?
Nej, men det är väl precis som du säger att han har i alla fall gjort någon sorts avtryck också, och det finns väl en anledning till också att alltså varje gång han kommer tillbaka till West Bromwich, alltså på någon match eller sådär, så blir han ju väldigt varmt emottagen. Och jag vill minnas också när han spelade i allsvenskan nu att det fanns liksom West Bromwich fans som åkte och kollade på honom bara för att han spelade för Djurgården. Vilket ju såklart visar då att han väl har gjort det bra. Sen vet inte hur det var riktigt där med landslaget, där slog han ju sig aldrig riktigt in på det sättet. Och gjorde väl ett misstag också i någon match som väl var lite sådär att där hade han chansen att visa upp sig, och sen så gick det inte riktigt som det var tänkt, och sen så kom han liksom aldrig riktigt med. Men ja, en bra karriär. Sen var väl inte den här lilla avstickaren till Wigan, blev väl lite som det blev. Det var väl mest för att han saknade England och ville komma hit några månader skulle jag tro.
Ja. De fick in lite rutin och lite så i laget också som de behövde. De kanske behövde varann ett litet tag, Jonas och Wigan. Men det måste väl vara ett hyfsat starkt betyg på Jonas också för den tiden i West Brom.
Ja, alltså det är ju lite av en kultspelare ska jag säga under de här åren. Inte så att han kommer vara det liksom i generationer framåt, men under de här åren så var han ju definitivt en kultspelare, en symbolspelare för West Bromwich. Var ju mestadels gjuten i mitt försvaret och gjorde det ju oerhört bra. Det var ju ett lag för övrigt som var väldigt bra på att tämja storlagen. Och han och mittbackskollegan Gareth McAuley var ju väldigt, väldigt...
stenhårda.
Starka eget straffområde och runt egen box och så vidare. Jag tyckte alltid det var kul att se Jonas Olsson spela i England, för han levde ju upp till hela den här liksom mytbilden om schablonbilden av Premier League, engelsk fotboll och så vidare. Det var väldigt mycket hjärta i det han gjorde, och jag tycker att han är en rätt begränsad fotbollsspelare, så han har ju gjort väldigt mycket av sin karriär med rätt begränsade medel, och det måste man imponeras av. Jag vet att han tycker själv att han, för jag var nere och träffade honom i England och gjorde en lång intervju med han för 4 år sedan, och då vet jag att han själv tycker att han kanske inte har fått riktigt den erkännandet som passningsspelare. Han tycker att han har ett bättre passning, han tycker att han har ett okej passningsspel, så. Men om man tittar på han som spelare, så kan jag nog slå vad om och sätta både hus och hem på att det har funnits betydligt mer talangfulla spelare i hans ålder i Sverige som kanske hamnade i svenska semiprofessionella ligor, medan han ändå hade en karriär som innebar Premier League-spel i 7-8 säsonger, och det måste man imponeras av. Otrolig mentalitet och professionalitet också. Så att jag skulle sätta 4+, alltså det är minst alltså. Utifrån förväntningar, vi ska komma ihåg att han kostade alltså 800 000 pund när han köptes. Det är ju inga stora summor de värvade honom för. Nej. Det var inga så höga förväntningar, och de fick en spelare som var stannade nästan i 10 år i klubben.
Mm. Jag skriver under på det. Man gillar ju den typen. Det är mycket hjärta och jävla krigare. Kändes som att... man förstår verkligen varför West Bromwich-supportrarna tog honom så till sig. Fler Olsson sa vi har 2 till, nämligen Marcus och Martin. Nu ska vi inte klumpa ihop dem, för det vore väldigt orättvist, bara för att de är tvillingar. Vi börjar med Marcus Olsson, som ju hade några säsonger i Blackburn Rovers. 12 Premier League-matcher fick han ihop, de flesta var ju i Championship. Jag vet inte vad man skulle sätta för betyg på Marcus Olssons karriär. Hamnar ju i...
För det första kan man säga så här, det var ju lite överraskande när han värvades. För han kom ju från Halmstad. Mm. Och var ju inte... Visst, han var bra. Men han var ju inte... Min bild var ju inte att det här är en spelare som ska liksom bara handplockas till Premier League. Det var inte min bild av det i alla fall. Det är klart att det var en viss del i att brorsan fanns där såklart. Det var ju säkert huvudanledningen till att han fick chansen där. Men han gjorde ju några matcher där. Jag vill minnas att han bland annat spelade borta mot Manchester City. Och att han var... Det är också det där, apropå precis som med Vigge. Det är en sån där spelare som går han ner och spelar lägre ner, så kommer inte man tycka wow, vilken fantastisk fotbollsspelare. Han ser ut som Sicko. Men han kan gå in i en match borta mot Manchester City och ändå göra det okej. Okay, för att han var ju speedy precis som Martin. Och han var rätt rivig, svår att få grepp på. Kunde sysselsätta en backlinje genom sin speed. Så att jag skulle nog sätta 2+ får han ju, trots att han spelar så få matcher. Alltså godkänt betyg, för att förväntningarna var ju inte alls stora på honom.
Blev han inte till och med årets spelare i Blackburn vid något tillfälle?
Nej, inte Marcus va?
Nej, Martin blev det däremot.
Martin
blev ju dessutom i Norwich den säsongen de åkte ur. Vill jag minnas.
Okay.
Men det var också ett historiskt dåligt Norwich. Men ja, det kanske stämmer. Men undrar om det var den. Det var nog inte Premier League-säsongen i alla fall, för där gjorde han som sagt bara 12 matcher. När de var uppe. Men 2+, absolut.
Ja, men han blev utsedd till årets spelare i Blackburn Rovers 14-15. Säsongen 14-15. Och det var inte i Premier League då, utan det var när han spelade längre ner. Så då har vi rätt ut det.
Ja. Snyggt. Vidare till Martin är ju såklart inte steget speciellt långt. Däremot så är det betydligt fler säsonger i Premier League. Inte minst då de här säsongerna i Blackburn före brorsan kom. Redan 2007 gick han ju dit, men också i Norwich och sen i Swansea. Och har lyckats då åka ur Premier League med alla de här tre lagen. Det kan inte vara så många som åkt ur Premier League med tre olika lag.
Nej, det finns ju säkert några till, men det är klart att det är tungt. Samtidigt kan man ju säga att han har ju varit i klubbar som ska ligga där nere. Det är inte så att han har varit med och kört någon större klubb nere i dyn.
Nej, herregud. Och det har ju knappast varit hans förtjänst. Det är ju, han har ju varit en av de bättre spelarna i alla de här tre klubbarna när han har varit där.
Mm. Han har ju riktigt otur där i... när han fick ha Graham Potter som tränare där i Swansea i och med sin skada då som var väldigt allvarlig, vilket var trist för honom, för att det kändes ju verkligen som att han hade liksom etablerat sig i landslaget och det hade gått rätt bra under en period. Han kämpar ju fortfarande med det och komma tillbaka, och nu är han väl i Helsingborg, men han har ju en lång väg kvar innan han är tillbaka till den formen som han var då vid tiden för den skadan.
Mm. Ska sägas att när han kom till Swansea vintern 16-17 så var han ju en väldigt stor anledning till att Swansea faktiskt räddade nytt kontrakt. De låg ju oerhört skrynkligt till den vintern när han värvades in och var ju en av deras bättre spelare sen på våren och räddade ju nytt kontrakt för Swansea. Det var nog en av hans starkare perioder skulle jag säga, som jag har sett honom i alla fall.
Ja, det stämmer. Han kom in och lyfte dem rejält där, och det vet jag att Swansea-fansen också pekade på Olsson då som en av anledningarna till att säsongen räddades.
Ja, alltså han kom in och gav dem liksom kvalitet på ett sätt som de inte faktiskt hade haft under säsongen. Jag vill ju sätta i alla fall en trea på Martin Olssons Premier League-karriär.
Ja, det måste vi göra. Och då drar det ju ner lite då att han åkte ut tre gånger såklart. Men jag håller med dig, en trea är det definitivt.
Ja, det är en ganska
stark
trea.
Och det är också spelare som har kommit underifrån också.
Ja, precis.
Och etablerat sig på det sättet. Så att, nej, det är en imponerande gedigen Premier League-karriär. Rätt många säsonger. Mm.
Det är många överlappande löpningar.
Ja, det kan man lugnt säga.
de är han bra på, eller var bra på i alla fall. Från Martin Olsson då, så är vi tillbaka i West Brom, för där hittar vi Marcus Rosenberg som var och spelade faktiskt fler matcher än vad jag minns att han gjorde. Men spelade hela 28 matcher för West Brom. Marcus Rosenberg som vi har varit mycket snack om senaste säsongerna, kanske inte just för hans det avtrycket han satt i England direkt, utan för andra saker i karriären. Men han var i alla fall där en sväng. Vad minns nu av Rosenberg i West Brom?
Han gjorde väl inte så många mål. Det var väl det som var problemet.
Noll.
Ja. Lite så, punkt.
Ja, precis. Nej, det måste ju bli ett underkänt betyg faktiskt.
Det blir det ju såklart. Eftersom man går tillbaka till den tiden så var han ju lite kritiserad såklart i England för att han inte gjorde några mål. Och en säsong där spelade han ändå 24 matcher. I och för sig väldigt många som inhoppade, ska ju sägas. Väldigt många som inhoppade. Han startade ju inte många matcher, så han fick ju bara hoppa in egentligen. Men jag vet att Jonas Olsson, då när jag var nere och träffade honom, sa ju där att han hade lite otur, Mackan, där. För de spelade ju inte riktigt på det sättet som passade honom. Han skulle spela ensam forward. Det var inte riktigt hans liksom spel där. Men de konstaterade, och det var inte Jonas liksom syn på det hela, utan han konstaterade bara vad folket i West Bromwich sa. Det var både lagkamrater och även tränare och sådär. På träningen så syntes det vilken klassspelare han var och att han var den bästa avslutaren de hade i klubben. Men de hade ju också en del... så kom ju Lukaku där i den svängen. Var inte han där och snurrade då?
Ja, det måste
på
varit,
lån där. Ja, så det var ju ganska bra konkurrens där också, så att säga.
Ja, han gjorde ju en otrolig säsong i West Brom. Lukaku ju. på lån från Chelsea.
Ja, precis. Han var där 12-13. Det var Mackans första säsong. Ja. Ja, så att det var inga dåliga spelare han konkurrerade med heller.
Nej.
Men noll mål på 28 matcher, det är klart det inte godkänt. Det, så är det ju.
Han har lyckats med så mycket annat de senaste åren, Mackan, så han kan leva med en 1 plus för den här tiden. Vidare till förbi då Runan i Fulham och Stefan Schwarz.
Runström var väl ett inhopp på 5 minuter, va?
Ja, det var något sånt, va?
Just det. Gud, jag hade glömt bort honom. Vad gör han nu för tiden?
Ja, han brukar springa på rätt ofta när jag bodde i Stockholm. För han satt ofta och fika på ett café där vid rätt nära Medborgarplatsen. Så han sprang man på lite då och då. Men gav inte han sig in i agentbranschen?
Han är agent.
Jag för mig det. Jo, så vet jag inte om han är det fortfarande. Men,
nej, det vet inte jag heller. Han var i alla fall ett tag. Minns jag att jag har jagat honom vid något tillfälle över någon spelare som han på ett eller annat sätt representerade. Men det var inte där dit vi skulle komma. Vi skulle till Ken Sema och hans säsong i Watford kom med vissa förhoppningar i alla fall. Kanske inte så stora förväntningar ändå. Det var ett ganska bra Watford han kom till med tuff konkurrens. Och direkt då från Östersund. Men ja, 17 matcher blev det. De flesta inhopp ska sägas.
8 inhopp har jag noterat här.
Ja.
Och ändå 9 starter.
Ja, all right. Det var inte de flesta inhopp. Men ja,
och ett mål.
Bara ett mål. Ändå några matcher som var klart godkända. Vad säger ni om den här säsongen för Ken?
Ja, den här säsongen blir ju...
Watford-säsongen tänker
jag. Nej, men okay. Förra säsongen då, den han spelade.
Jo, men alltså... Jag vill ju minnas att man var väldigt sådär bias liksom varje gång man kollade på en match, så hoppades man ju att han skulle... Alltså göra bra ifrån sig. Och det var väl... han blandade väl och gav lite grann. Vissa saker gjorde han... eller vissa matcher så gjorde han det rätt så bra. Sen så märkte man i andra skeden att han hade en bit kvar. Och kanske inte hade den rutinen riktigt. Men det verkade ju ändå som att han hade ganska stort förtroende. Och det gjorde det egentligen ända fram till att... den här utlåningen till Udinese blev officiell. Alltså han hoppades ju ända in i det sista på att han skulle liksom vara en del av planerna. Med det sagt så det är ju rätt så många spelare i Watford som har lånats ut till Udinese genom åren, så att det är inte helt omöjligt att han kan komma tillbaka och få en ny chans. Det är väl antagligen det som är tanken.
Mm.
Jag gillade ju det jag såg av Ken Sema under den där debutsäsongen i Premier League. Man får ju ändå som sagt väga in, var kommer han från? Han kommer från ett mittenlag i Allsvenskan som visserligen har varit och överraskat Arsenal borta. Men det var ju liksom, jag menar, förväntningarna ska ju inte vara speciellt höga på en sån spelare. Jag tyckte att han smälte in bra. Han liksom, med sin fysik, med sin kraftfullhet så kunde han ju göra saker även i Premier League. Så det är klart att det inte är, kanske automatiskt ska vara en startspelare så, men en truppspelare tycker jag var bra nog för att vara. Och jag blev lite förvånad att han inte fick vara kvar i truppen i alla fall och att han lånade ut honom. Men som sagt, som du säger Frida, han kan mycket väl komma tillbaka och då har han fått smaka lite grann på det och då kanske han kan komma tillbaka och göra större avtryck.
Så kommer jag ihåg, alltså han blev ju mer ett offer utav den tuffa konkurrensen som var i Watford under den säsongen. Det var väldigt tufft. Och många bra spelare, många unga.
De gick ju bra då, ska jag säga.
De gick väldigt bra och det var många spelare som var formstarka och duktiga och hamnade ju ibland med liksom en konkurrenssituation med spelare som Deulofeu och sådär, och då blev det ju svårt. För jag tycker också att han gjorde det bra de gångerna man såg honom. Det var ju sällan man såg en match med Watford där han hade spelat och man kände att det här var inget bra liksom. Utan jag tyckte ofta att han såg pigg och deltagande ut och involverad i mycket som händer framåt. Faktiskt. Men vad sätter vi för betyg på?
Ja, men godkänt definitivt tycker jag ändå. Man ska inte se det utifrån att han gjorde ett mål, utan man ska se det utifrån att han kommer från Allsvenskan, går till ett lag som då var på övre halvan i Premier League. Han startade ändå 9 matcher i Watford. Jag tycker det är en klart godkänd säsong.
Mm. Och det kan ju bli mer också.
Och det kan ju bli mer, ja. Som sagt, då har vi faktiskt bara en spelare kvar på min lista som har gjort 10 Premier League-matcher under 2010-talet. Det är varken Fredrik Stor, som var en kort vända i Fulham, eller Mamer Tankovic, som också var en kort vända i Fulham. Utan jag tänker på Ola Toivonens lån till Sunderland. Ett av de minst hyllade lånen, tror jag. 12 matcher, 0 mål. Återvände till Frankrike ganska snabbt därefter. Skrev på med Toulouse på sommaren där, så följde.
Jag måste erkänna faktiskt, det är inte så många år sedan han var där. Det är 5-6 år sedan. Eller det är 4-5 år sedan. Och jag har inte mycket minne av Ola Toivonen i Sunderland. Har ni det?
Ja, jag har minnet av att han kom dit och att folk tyckte att han var bedrövlig.
Ja, jag kommer ihåg när han spelade där så, men jag får inte upp de här bilderna av det liksom, så här klara minnesbilder av att han spelade på det sättet och gjorde si och så, eller liksom bilder på när han avslutade någon gång. Vi kan ju inte minnas några mål, för han gjorde ju inga, men man, så här, liksom, några bra aktioner, så här, ingen minne alls om någonting.
Ja, vi minns ju en passning från Kim Källström som gav honom 2+. Vi minns ingenting av Ola Toivonen, så det kanske får bli 1+ då.
Ja, det är svårt att sätta något annat utifrån om man tänker på hur snacket var där. Men då var ju, alltså, det var ju här när Sunderland började misskötas som klubb. Alltså man famlade ganska rejält i det mesta man gjorde. Och jag vet inte om det fanns någon plan med hur man spelade och om han passade in i det heller. Känslan är att han passade rätt bra i ett tvåmannaanfall.
Ja, precis. Jag har förstått att du måste springa, Frida.
Ja, det är... Ja, precis.
Så mycket du nu får springa i London. Men vi ska inte hålla dig kvar allt för länge, för nu har listan på spelare tagit slut. Se fram emot det dokument där vi även får med några av de stora. Jag menar, om vi går tillbaka lite grann där vi hade vår liksom storhetstid, kanske på slutet av 2000-talet, men kanske framförallt på mitten av 00-talet, när Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg och så vidare var stora profiler i Premier League. Det får vi läsa mer om i ditt dokument, Kalle, eller hur?
Ja, precis. Den kommer vara det lider.
Ser vi fram emot. Vi ska avrunda här. En fråga ska vi svara på i alla fall. Jag vill få säga det. Att, ja, jag bad om jättemycket frågor här, men den här spelargenomgången tar ju... Sånt här tar alltid mycket längre tid än man tror. Och jag vet att du har bråttom, Kalle. Men Johan Wiklund skrev... Om ni fick göra...
Nej, jag har inte så bråttom. Jag har faktiskt gott om tid. Det är Frida som har bråttom, ja. Så jag kan svara på frågor. Det är inga problem.
Ja, men det är lysande. Johan Wiklund skriver... Om ni fick göra en valfri regeländring för att förbättra fotbollen, vad skulle det då vara? Frida.
Jag tycker de har något intressant på gång här nu, FIFA. Det som har skrivits de senaste 2 dagarna här om att de överväger att göra fler byten. Jag har ju förutspått det. Jag vet att jag har pratat om det någon gång i podden också. Och då sa jag att det kommer ett fjärde byte så väldigt snart. Nu går de ju direkt då på 5 byten på grund av att spelschemat blir komprimerat av corona. Det här är ju inte klubbat då, men det är i alla fall på förslag. Och jag tror att det kommer bli så. Och jag tror att om man tittar på hur fotbollen har utvecklats med antalet maxlöp och så vidare, så tror jag att sporten skulle må bra av att man utökar antalet byten. Sen om man går från 3 till 5 eller om man mellanlandar på 4, det kan man dividera om. Men jag tycker det är hög tid att utöka med ett byte till. Man ska komma ihåg att fotbollen har ju gått från att inte byta alls. Om det går väldigt långt tillbaka, blir någon skadad och man hade inga byten från början. Och så gick man till att man fick byta. Och det var ju väldigt länge, Patrik, vi är lite äldre, att det var 2 byten.
Ja, exakt.
Så var det ju förut. Och sen blev det tre byten och då var det en stor förändring. Men det var ju rimligt, för då kunde man göra ett byte i varje lagdel. Men jag tycker att man skulle kunna utöka det till att byta någon extra spelare. Få in lite mer fräscha ben i slutet av matcherna. Med tanke på att spelet har utvecklats så mycket. Det är så mycket maxlöp idag.
Ja. Mm. Helt klart. Frida, har du någon regeländring som du...
Alltså jag hade velat testa effektiv tid. Bara för att liksom känna på hur det känns i fotboll. Jag tror att det hade kunnat bli ganska bra. Faktiskt.
Mm. Det är också ganska många som har pratat om senaste tiden, alltså effektiv tid. Det kommer förändra ganska mycket i sådana fall, tror jag. Vissa matcher kommer gå väldigt fort, för vissa matcher är det väldigt lite avbrott och andra är det väldigt mycket. Så att, jag tror att det kommer påverka mer än vad man kanske förväntar sig. Själv vet jag fan vilken regel det är jag skulle vilja ändra på. Jag gillar inte att ändra regler, för då blir jag lätt förvirrad. Däremot så är det ju den där offside-regeln som inte, tycker jag, fungerar så bra i en VAR-värld. Helst skulle man ju ta bort VAR, men det är ju inte en regel. Det är ju
ett påfund.
Ett system som jag gärna hade tagit bort. Men om vi nu ska ha VAR, då hade jag velat att offside-regeln bedömdes på ett annat sätt. Med mer flexibilitet. Och mer, vad ska man säga, en större spann. Där man inte bara drog en linje som var helt knivskarp, utan att man såg situationen för den dynamiska sak som det är. En offside är inte någonting binärt i helt och hållet i min värld, och jag tror inte att man kan helt se det så. Eller ja, binärt är det, men det är i alla fall med visst tolkningsutrymme också. Frida, du får springa. Jag ställer ett par frågor till Kalle.
Yes.
Så hörs vi snart igen. Kalle, jag fyller på här med en fråga ifrån Bear Hellstream. Vilka klassiska lag saknar ni i Premier League idag? Till exempel Leeds, Sunderland eller Stoke. Vilka nuvarande Premier League-lag skulle få flyttas ner om era saknade lag ska få plats?
Oj, den där frågan dyker ju upp lite med jämna mellanrum, skulle jag säga.
Det.
Jag svarar alltid Leeds på den, och det tycker jag har att göra med att det är ett klassiskt lag, stor klubb.
Ja, visst är det så.
Och dessutom ett jättestort följe. Jag tror att det skulle bli en hype om någon kom upp. Nu dessutom med Marcelo Bielsa som manager, det hade ju varit ännu mer kittlande. Så Leeds definitivt. Sunderland har ju fått faktiskt en del nya anhängare tack vare den här briljanta dokumentärserien som har sen som dem. Och det är klart att man nu, de var ju inte så sexiga förut Sunderland, men nu efter den här dokumentären så känner man ju ändå för dem lite grann. Så att jag kan nog känna, och då känner jag med mig folket i Sunderland liksom, som verkar vara genuina passionerade fotbollssupportrar som man undrar lite framgång. Så att Sunderland skulle jag också kunna tänka mig att ta upp, även om de inte är så här jätteexotiska. Så att det är de två då, tycker jag. Ointressant.
Mm. Ja, jag håller faktiskt med om det. Det är ju alltid trist att peta ner någon. Men ja, jag har ju inte jättestarka känslor för liksom ett lag som Brighton. Det har jag inte. Eller Norwich för den delen heller. Men, och det är ju samma sak med Bournemouth. De har ju varit uppe länge nu och har ju förtjänat att vara uppe och gjort det väldigt bra, men ja, det kanske finns andra lag som man tycker borde hänga kvar. Vill inte gärna skicka ner ett Newcastle just nu till exempel, vilket jag inte heller tror kommer hända. Men vi har fått lite frågor om det faktiskt, när det gäller just Newcastle. Vi fick det från Gunnar Swede. Han skrev egentligen två frågor. Jag slog ihop dem till en, för jag tycker att de hänger ihop. Han skrev så här: låt oss säga att man spelar klart säsongen på något vis. Det tror vi fortfarande att de kommer göra. Vilka lag har bäst möjlighet att förbättra sin position i ligan jämfört med om den skulle avslutas som det är nu? Och hur nervösa kommer Newcastle-supporter att vara att man ramlar ur med laget man har nu och förstör en satsning med nya ägare nästa säsong? Och vi har fått fler frågor om det. Om det här övertagandet, om det sker nu och så ska Newcastle in och spela fotboll när man vet att man har nya ägare. Och det är trots allt ganska jämnt. Det är 8 poäng ner till strecket. Så att jag ser inte riktigt att de skulle rasa ihop på det sättet. De har 35 poäng nu och vad brukar vi säga, 38 brukar räcka för att säkra kontrakt.
Ja, då kan det krävas lite mer den här säsongen, för den är lite speciell i och med att toppen har varit så himla utspädd. Det är inte så många topplag som har tagit så mycket poäng. Så
det är sant. Men 40
skulle
kanske
kunna bli lite, ja, skulle kunna behövas någon poäng till.
Och frågan har ju varit då gällande de här spelarna som ja, helt enkelt känner att de kanske inte har så mycket att spela för i en tid då det kommer satsas. Men samtidigt tror jag som spelare att man ändå tror på sig själv och man ändå vill ge sig själv chansen i en sån här miljö och snarare vill visa framfötterna.
Det tror jag. Dels det. De vill vara kvar och få vara med på den här satsningen. Sen är de i ganska stort behov då, om de inte ska vara kvar. Att de gör bra reklam för sig för att vara intressanta för andra klubbar i så fall. Så nej, det tror jag inte man ska vara orolig för. Jag tror att Newcastle löser det.
Och som sagt, 88 poäng ner och det är så otroligt många lag som slåss där ner och att Newcastle skulle rasa ner. Alltså de är uppe på 13:e plats nu. Så att de skulle rasa 5 position, alltså placeringen ner och 8 poäng, det har jag väldigt svårt att se.
Någon klubb som skulle kunna tjäna på det, det är väl en sån som Tottenham hade väl lite skador och sådär va, på Kane och så vidare.
Just det.
Och de lär ju ha tränat i kapp nu.
De har ju tränat mer än alla andra.
Ja, dessutom. De har ju kört egna pass med Mourinho där på träningsanläggningen. I all hemlighet. Så att, nej, de tror jag... De, möjligen att de skulle kunna tjäna lite på det. Men det är så spekulativt. Man vet ju inte alls. Det kommer ju bli ett jäkla getingbo om när de väl spelar klart det där. Bo på ett hotell och så bara spela matcher inom kort tid. Och så bara pang, pang, pang in med... mosa ihop de här omgångarna som är kvar på kort tid. Lagen med breda trupper borde rimligtvis tjäna på det.
Vi tar frågan från David istället. Om ni fick makten att sätta Sancho i United eller Chelsea, vilken klubb tror ni skulle vara bäst för honom? Det fick
jag
från
tror
David.
Båda skulle kunna vara rätt bra. Jag har inget sådär... jag menar, i Chelsea får han bli en del av deras unga projekt. Och han skulle kunna få en skräddarsydd roll där till höger. Och United skulle han också kunna få en skräddarsydd roll till höger. Och det handlar ju om att ta 2 lag tillbaka till toppen. På det sättet ganska lika. Jag tror att han skulle passa bra i båda de här lagen.
Mm. Ja, jag lägger ändå in en liten mer för just för Chelsea. För jag tycker de har någonting väldigt där ungt. Rappt och spännande där han ju hade kommit in som en superstar trots sina unga år. Det hade varit häftigt att se honom tillsammans med de andra juniorerna i Chelsea på något sätt och bygga något. Sen tror jag, hade jag varit hans agent så hade jag nog ändå satt honom i Manchester United, för jag tror att de är i större behov av en superstjärna, vilket ju Sancho är, och då jag tror att de har också de är ju den största klubben fortfarande på något sätt, och ett Manchester United som växer igen och som kan växa med en sån här stjärna som Jadon Sancho, då tror jag att Manchester United är en rätt bra klubb att vara i, om man säger så. Så jag tror att hade jag varit hans agent så hade jag satsat på Manchester United. Men personligen så hade jag tyckt att det var lite roligare att se honom i Chelsea. Ja, då hann vi svara på lite frågor i alla fall, Kalle.
Yes.
Vi får sätta mig och klippa ihop det här nu då. Klockan börjar bli mycket. Man måste ta hand om sig själv också. Kör hårt med träningarna framöver. Vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.